Sportshopen är tillbaka. Det är måndag och vi har ett väldigt fint program framför oss. John Guidetti, Siavush Falai, välkomna till bollklubben.
Tack. Ja,
hur känner ni efter en ny allsvensk helg?
Spänning som alltid. Det händer grejer konstant. Känns som att varje omgång blir viktigare och viktigare och det händer mer och mer, så att det är kul.
Mm. Ja, men också en väntan på kvällens match har varit som. Sett mycket bra fotboll, sett lite sämre fotboll också, men ser också fram emot kvällen där någonstans omgången sluts samman.
Exakt. Vi ska ju snacka upp riktigt fina fighter. Djurgården-Sirius, toppmöte. Ska Sirius rycka ännu mer? Örgryte IFK Göteborg också. Mm. Ett riktigt ångestderby på västkusten. Det ska vi snacka mer om senare. Men vi ska även snacka Malmö FF och den, ja, ska vi kalla det kris redan nu, eller?
Ja, absolut. Sett i trenden de senaste matcherna, utan tvekan.
Ja, mycket Malmö FF-fokus. Sen ska vi gästas av AIKs rekryteringschef Mika Takula på länk. Så det blir lite AIK-snack också.
Och lite kris där också, måste man väl ändå säga, eller?
Inte riktigt lika mycket, eller? Eller
nej.
Du?
Nej, men... ja, jag vet inte.
På ett större plan, kanske?
Ja, det är väl det som... Alltså, jag vet inte, det är ju inte bra där heller. Och jag menar, ett stundande derby väntar.
Men vi har inga förväntningar på AIK. Eller jag har inte det i alla fall.
Nej, men man vill ju inte att det ska gå så pass illa att det...
Jag ser vissa bra saker i AIK också. Nu i helgen jättesvaga såklart. Men jag ser både bra och dåligt. Och jag tycker framförallt att de spelar bättre än förra året. Men det är klart att man alltid behöver få resultat.
Men jag menar, någonstans är det väl så också. De möter ju ändå ett Västerås som många kanske har tippat där nere. Ett lag som potentiellt skulle kunna åka ut. Och jag tycker väl att AIK ska väl vara ruskigt glada med poängen man får med sig igår. För att Västerås är ju inte en klasser utan två klasser, kanske tre klasser bättre än vad AIK är. Så jag menar, någonstans ger det mig en oro i alla fall för vad AIK ligger just nu. Om ett lag som konkurrerar, nykomlingar som konkurrerar om att åka ur, är tre klasser bättre än AIK.
Men ta med sig en poäng, står emot med en man mindre. Finns vissa positiva saker som sagt att ta med sig. Sen spelmässigt var de usla, tyckte jag.
Ja, vi ska borra ner oss ännu mer framåt i programmet. Lite nyheter, korta nyheter. Elliot Stroud finns det ju en oro runt. Han klev av Mjällbys match mot Häcken igår. Tog sig mot Ljumsken och beskedet från sportchef Hasse Larsson till oss på fotbollskanalen tidigare idag var att han ska röntga den här Ljumsken, och vi fick alldeles nyss besked från pressavdelningen hos Mjällby att det inte finns något besked att lämna vad gäller den här röntgen och vad den har visat. Men John, en ljumsk problematik inför ett VM-slutspel, vad tänker du?
Alltså, det jag tänker är att jag hoppas att han någonstans, för hans egen skull, så hoppas jag att han har varit så här, okej, jag hade en liten känning, direkt så får han ju tankarna till mästerskapet. Och tänker att jag kommer inte riska det här, jag kliver, tar det säkra för det osäkra. I värsta fall är det ju, aj, det här var inte bra. Och då kan man ju förvara det värsta både för Sverige och framförallt för Stroud själv.
Och ljumskarna är väl knepiga också?
De är knepiga, och tyvärr, du vet, om det rycker till, vilken muskel den rycker till i, det tar sin tid. Och jag menar, någonstans när du kommer in i ett mästerskap, då ska du ju pika. Du ska vara på toppen. Jätteolyckligt för Stroud om det visar sig att det är. Alltså, det hade ju varit förödande. Alltså, jag menar, någonting han har väntat på hela livet. Så nu är det bara att hålla alla tummar och tår att det verkligen var så att han kände en liten grej. Och då var så här, okej, det är bättre att jag kliver nu. Jag kommer inte riska det här. Det är ett stundande mästerskap. Jag ska dit. Då kanske Mjällby-supporterna visar, men du kan ju inte spara dig till ett VM. Jo, men man kan väl ha lite förståelse för det också.
De har väl ändå skjutit på den där matchen. Så...
Ja, det blir ju konstigt. Det är ju klart nu när vi spelar in det här att Mjällby-Djurgården sista våromgången, den flyttas på grund av att Elliot Stroud då har tagits ut i VM-truppen. Och, ja, nu kanske han missade den matchen på grund av skada. Ja. Då hade man kanske kunnat spela den matchen där.
Ja, och så jag tror inte att det är en slump att skadan också kommer en vecka då de har spelat tre matcher då, eftersom att de hade cupfinalen också där han också var en av de bättre på plan. Sen byte av underlag kan det ha påverkat så. Men i det större perspektivet är det såklart mer...
Det här var bara dock hybrid till gräs på stämmande, men liten skillnad i alla fall.
Det var ju på Friends. Det var inte på 3 när Hammarby spelade hemma. Bra att du rättade mig där. Nej, men det jag tänker på, det handlar ju mer om det olyckliga i att en person som har gått från att hans pojkdröm ska infrias till att den eventuellt sätts i kras då. Vi vet ju inte, kommer det någonsin komma en till chans? Det är klart att han har åldern, han har troligtvis karriären för att göra det, men man vet aldrig vad som händer i en fotbollskarriär. Så jag hoppas verkligen att han mår bra och att han kan spela, men det såg inte bra ut.
Det är ju så sjukt där hur man ska försöka tajma att inte bli skadad inför såna här saker. Men när jag såg Ousmane Dembélé gick väl ut efter 29 minuter igår.
Fermín López också
missade. Fermín López missade. Alltså det är så här, det måste vara så himla surt när du har gått runt och väntat på ett mästerskap i 4 år och sen direkt när du har pikat och du har precis tagit dig till den där truppen och du ska få uppleva det. Och med såna här ljumskar och sträckningar och sånt, det känns ju bra tills det inte känns bra oftast. Mm. Det kommer ju ibland från ingenstans. Så att du bara springer och du känner dig superalert och känner dig fräsch och sen bara... Så bara suger det till och så bara, aj, det där kändes inte bra. Och sen så kan det vara 6 veckor liksom. Så det är fruktansvärt, men vi håller alla tummar och tår, inte bara för honom själv utan för Sverige. För att han har varit stekhet, han har varit fantastisk. Och nu kanske inte vi kommer få se honom mer i Allsvenskan, vilket är tråkigt för alla oss som älskar Allsvenskan. För att jag tror att oavsett om han åker till mästerskapet eller inte, så tror jag inte att vi får se Elliot Stroud så länge till Allsvenskan.
Jag räknade lite på det där, för att jag hörde Hasse Larsson sa att vi kommer försöka behålla honom även om kontraktet går ut och inte cashar in på det. Och så började jag tänka så här, det måste ändå finnas något ekonomiskt incitament. Och jo, om han åker på VM, då har ju ni skrivit på Fotbollskanalen ungefär 100 000 kronor per dag, men det är 3-4 miljoner in. Sen har du Europakvalet som Mjällby har en gynnsam position i, men säg att du tar det till Champions League, vilket jag inte tror de gör då. Då pratar vi ju några 100 miljoner kronor in. Om vi pratar Europa League, då pratar vi minst 50-60 miljoner kronor. Om vi pratar Conference League, ungefär runt 40 miljoner kronor. Bara det är ju en anledning för Hasse Larsson att säga så här, vet du vad? Jag släpper dig för noll, men du ska ta mig till Europa. Och där har du ju den sportsliga liksom, risken då, eller belöningen, överväger den ekonomiska resonemangen, för att de går ihop. Och där uppskattar ju alltid en fotbollsmänniska som säger, vet du vad? Planen går före siffrorna, men i det här fallet är de ju kombinerade.
Vi ska in om en nyhet som kanske kan bli en allsvensk sådan. Henrik Rydström fick sparken i natt, tränade ju Columbus Crew, men nu är det över. Och Issa Tål, där general manager i Columbus, har väl uttalat att det funkade inte rent kulturmässigt så som det var tänkt att han skulle fogas in i Columbus då. Kan det här vara en tränare som allsvenska klubbar som gör sig av med sina coacher tittar på?
Man tänker direkt på IFK Göteborg, i alla fall jag. Om det fortsätter krisa där, så tycker jag att det är en klubb, ett CV och en profil som eventuellt då skulle kunna passa. Samtidigt så måste man ju med sig att han kommer ändå lite stukad. Slutet i Malmö här, 13 poäng på 14 matcher, 7 förluster. Så det är inga superstarka papper. Om det är en kulturell krock, alltså vi vet Rydström, relationism, en viss typ av fotboll, passar det in. Men jag tror att när vi kommer till sommarfönstret så kommer det finnas en del klubbar som absolut sneglar åt hans håll.
Vad tror du, John?
Alltså ibland blir det så, tränare som är... Alltså jag tror att de fungerar lite som spelare här, att det är någonstans där han känner att han har gjort det på den här nivån, alltså allsvensk nivå, han har redan gjort han har gjort det bra med Malmö, han har tagit det så långt han kan ta det inom svensk fotboll, om man säger så.
Det har inte blivit bättre efter att han har dragit det?
Nej, det har inte blivit bättre, men det var någonstans här, jag tror inte han kommer komma tillbaka till Malmö. Jag tror att det är ett avslutat kapitel just där. Vill han då ta över ett IFK Göteborg? Jag vet inte, jag tror att han någonstans kommer sitta och hålla på det lite, och jag tror att den här drömmen om att göra det utomlands tror jag fortfarande finns hos honom. Även om det inte slog igenom den här gången, så tror jag nog att han kommer sitta på det och vänta, för att det han gjorde med Malmö kommer han inte kunna göra med IFK Göteborg ändå, så han kommer inte kunna överträffa det han redan har gjort. Och då tror jag man tänker att ska jag gå till IFK Göteborg, jag kommer fortfarande inte få någonting som är bättre än det jag fick utomlands nu, för mitt CV kommer ju inte höjas. Jag kommer inte gå och ta 2 SM-guld och ta IFK Göteborg till Champions League av de närmaste 3 åren. Eller jag tror han tänker det är väldigt svårt i alla fall. Så jag tror han kommer nog sitta på det lite. Jag tror han kommer avvakta. Jag tror inte vi kommer se honom i Allsvenskan snar framtid, tror jag.
Är det så då att han liksom, Allsvenskan blir nästan ett steg ner? Han kanske tittar på till och med, ja, men säg Danmark eller Championship eller något sånt.
Det tror jag absolut. Jag tror att han försöker sitta och hålla ut och tänka att okej, nu blir jag... Alltså, du ser, det är liksom tränarkarusellen, när den dras igång, det är lite som målvaktskarusellen. För att ofta är det typ så här, när du köper in en målvakt, då är det ofta typ så här, en målvakt måste flytta på sig för att en annan ska kunna gå. Och det är inte som en anfallare. Anfallare kan du hämta in en andra anfallare, en tredje anfallare, du kan ersätta. Tränare, då har du bara en. Så när karusellen väl drar igång och du sitter där utan klubb, då kan det bli så att det bara lamlar någonting i ditt knä som du inte tänkte att du skulle kunna få. Så jag tror att han kommer is i magen, komma hem, ta det lugnt, och jag tror inte vi ser honom i Allsvenskan.
Nej. Vi kan ju säga det att när Hammarby var ute efter en ny tränare nu i vintras när Kim Hellberg lämnade, så var ju Henrik Rydström en av dem som man hade en dialog med. Då var ju beskedet från hans sida, just som du säger John, att han ville avvakta och se vad kan jag få utomlands. Och då gick Hammarby då passade det bättre med Kalle Karlsson. Det var inte så att Hammarby väntade ut den, och det gjorde de väl rätt i då, i och med att Rydström fick Columbus. Men ja, vi får väl se var han hamnar härnäst. Malmö, på tal om Malmö, där Rydström har varit förlust med 4-1 mot Hammarby igår. Ja, vad tänker ni om situationen i MFF?
Just nu ohållbar som den är faktiskt. Alltså, jag menar någonstans, ny sportchef in, hört supermycket positivt om honom. Jag menar någonstans,
Filip Berglund då från Hammarby.
Ja, Filip Berglund, han har hört jättemycket positivt. Jag tror att det är en jättebra start för Malmö, för att värvningarna senaste tiden har inte slagit ut, och det är pengar som har kastats i sjön. Man har lagt enorma summor på spelare som inte har slagit till, gamla spelare, unga spelare, och jag kan också tänka mig liksom en spelare som igår, när jag kollade matchen, kunde sluta 8-1 igår till Hammarby. Det var inte ens jämnt. Alltså Malmös bästa spelare var deras debutant mellan stolparna.
William Niroth Lundgren, 20 år.
Han var fantastisk, och jag menar någonstans är det så att en spelare som Sigurdsson, han lirade 0 minuter igår. Ekong hoppar in. Där är spelare som sitter på höga löner. Och sen har du spelare som, de hade en mittfältare som hoppar in på slutet också. Jag kan inte ens hans namn, för han har spelat så lite. Men jag menar, någonstans är det så att han spenderar...
Carabello var det som hoppar in. Carabello. En rutinerad kille. Sen har de ju Jovan Milosavljevic som de la väldigt stora pengar på. Ung central mittfältare som helt är i kylan.
Ja, så jag menar, det är liksom ofantligt stora pengar, och jag brukar alltid slå för den spanska trumman, men Ramirez har inte fått det att stämma överhuvudtaget.
Ja, jag tittade lite inspirerad av Gazetten som hade lagt upp någonting om att de har slösat ungefär 150 miljoner de senaste 1-2 åren, och knappt någon av spelarna av de pengarna man har lagt som färgar av. Jag kollade på deras siffror, XG mot, fjärde sämst i serien.
De har släppt förklara in... då, alltså det förväntade mål,
ja,
man skulle...
De har släppt till i matcherna mot fjärde sämst i serien. Då ska vi ha med oss att Örgryte ligger liksom käppsist efter att de släppt in 8. Vi har 4 insläppta mot MFF, vi har 3 mot Häcken, vi har 3 mot Mjällby, 0 mot AIK som borde ha varit 1 minst, 3 mot Sirius. Djurgården kommer vi alla ihåg också, absolut håller nolla, men kan borde ha varit 1-2-3 mål. Den defensiva trenden sen Jansson och Olsen försvann, den är för dålig, och där kan man ju titta på, absolut, det finns en viss slump, men MFFs nyckelspelare är åldrande, Jansson framförallt, det är ingen spel som du bara ersätter. När du har åldrande spelare, då vet du också att det finns en viss risk med skador, och där tycker jag att om man tittar på truppbygget, prestationerna just nu, så finns det inget som talar för något som helst positivt. Snarare tvärtom. Den här trenden, de 5 senaste matcherna, det är en av de sämre trenderna de senaste 5 åren. Och hade inte han varit nytillsatt, då tror jag det hade varit nog för att sparka honom. Och vi måste också titta på hela situationen med Daniel Andersson. I mitt tycke, det sticker ut att en person som har haft mycket framgångar, det får man inte glömma bort. Många framgångar, mycket titlar, Europaspel, ekonomisk utveckling, så... Men de 10 senaste värvningarna och de pengarna man har lagt på dem, att ingen av dem har slagit ut väl, och han har en ny roll då som man kan se som en befordran, för han har gått från sportchef till fotbollschef, och då ska han tillsätta en person under honom. Det är unheard of. Om jag gör 10 usla artiklar, då blir jag inte chefredaktör. Så jag tycker att det hade stuckit i mina ögon om jag hade varit MFF-supporter. För hur belönar vi folk som inte presterar?
Men jag tror också att man måste tänka på så här. Jag blev ju väldigt upphåsad som jättedyr för AIK. Jag kostade så mycket pengar. Men jag kostade ju 0 kronor när jag kom. Så alla som sa att jag var jättedyr, då talade de på min lön.
Och min sign-on.
Och min sign-on. Ja,
du var ju dyr.
I AIK måttmätt. I Malmö måttmätt, det var jag ju inte. Alltså, jag menar, någonstans är det så här. Jag vet ju vad Malmö erbjuder för sign-on till deras spelare. Och då ska vi inte glömma att de har också betalat 20 miljoner i transfer. Redan där har du ett kontrakt som är betydligt större än vad mitt kontrakt var.
Ja, men det var inte gratis.
Nej, nej, jag var inte gratis, men jag menar, det vi ska inte glömma, det är typ så här, över de här 20 miljonerna de lägger, deras sign-on kommer också vara stabil. Ja. Deras lön kommer också vara stabil. Sigurdssons lön är stabil. Ekongs lön är stabil. Så, Pontus Janssons lön är stabil. Botheims lön är jättestabil. Kristiansens lön är stabil. Olsen.
Så jag menar, Friedrich, alltså de har fyra mål i sig.
Jag tror att mitt AIK-kontrakt, jag tror inte jag kommer på topp 15 i Malmö ens närheten. Alltså, så att jag menar, du måste du tänka på hur mycket pengar som pumpas ut hela tiden till de här spelarna. Plus att de signar dem. Plus alltså, pengarna du måste lägga. Du kan inte glömma bort dem. Det är ju som att mina pengar räknades inte bara. Det var så här, men du kostade så mycket. Ja, men jag kom ju gratis. Och lägg på 15-20 miljoner. Mm. Alltså det är ju...
Men hela det som gör skillnaden där då, beroende på hur man pratar om det eller inte pratar om det med all respekt, det är ju, presterar på plan, då bryr sig ingen. Hade Ekong gjort 20 mål, då hade ingen brytt sig. Om Olsson hade stått varje match, då hade ingen brytt sig. Om Karabeljov hade varit en startspelare, då hade ingen brytt sig. Då hade det varit värt det. Och det är ju det som blir med MFF. Det är inte en. Alla sportchefer missar någon gång. Alla värvningar kan sluta bra eller dåligt. Men i MFF är det för många som inte levererar. Och det är Sveriges bästa klubb, de var i alla fall det. Nu är de inte ens topp 5. Och där har du ju, så här, i mitt tycke, om du har mycket pengar på banken, då ska det vara lätt att jobba bra. I MFFs fall så har det snarare varit tvärtom.
Jag tror att många tycker att det är en rimlig kritik du för fram emot Daniel Andersson här. Ska vi dock inte lägga in i tankarna här att ja, han blir befordrad på sätt och vis, men blir han tar han inte bort sig själv också från herrlaget lite mer, om du förstår vad jag menar, när han då blir fotbollschef och låter Filip Berglund, nye sportchefen, ta mer ansvar från härlaget. Går och ser det på det sättet?
Ja, för någonting har ju förändrats. Filip Berglund tackade ju nej till det här jobbet 6 månader sedan. Uppenbarligen för att han inte kanske fixar...
Pengarna har ändrats.
Det kanske har ändrats, men också hans mandat och vad han fick göra, hans roll i det. Så kanske han var typ så här, okej, men ska jag ta över där? Då vill jag ju ta över. Då vill jag ju få göra det på mitt sätt. Alltså jag menar, någonstans som sportchef vill du inte komma in och säga så här, om du ska komma in och säga så här, ja men du är tränare, men jag bestämmer vilket lag du ska spela och vilken formation du ska, då kommer ju tränaren säga, nej men då, det vill inte jag göra.
Andra aspekten är ju också att alla andra har ju försvunnit. Niklas Karlén, vd, har lämnat, ny ordförande, ny tränare och så vidare. Daniel Andersson också lämna då?
Nej. Jag är inte ute efter att slakta Daniel Andersson. Om man tittar på bra år mot dåliga år så ligger han garanterat på plussidan. Alltså det är deras framgångar i Europa, som jag var inne på. Ekonomin, Europaspel, titlar, allsvenska titlar varvat med Europaspel. Det är ingen klubb i Sverige som kan mäta sig med det de har gjort de senaste 10 åren. Då. Så jag är inte ute efter att slakta honom. Men för mig så sticker just den saken ut. Sen är du inne på någonting. Han har ett MFF-hjärta, han står för en tradition och en kultur. Allt sånt, absolut. Sen så att han tar in en... Berglund då, eller vem det nu var som hade kommit in, det ser jag snarare som ett kall på hjälp, och det tycker jag absolut är bra. Det visar att du har kanske insett att vi behöver göra någonting annorlunda här. Sen så är det ju en klubb som har resurser, de har ju extremt mycket personal, de har mycket folk som jobbar i klubben på alla positioner, men de har ju fallit efter på allt som gör en framgångsrik fotbollsklubb 2026, och där finns det ju ett stålbad att göra för att satsningarna har slagit fel ut. Nu vet jag inte om Berglund kommer hjälpa till. Troligtvis ja, men han får inte jobba förrän juli. Så...
Men får jag säga bara, om jag ska vara helt ärlig. Han är på hjärtat. Om vi ska kolla, ta till exempel Stefan Billborn, IFK Göteborg. Yeah. IFK Göteborgs lag är inte jättebra. Alltså om du kollar deras spelare, de är inte jättebra. AIKs tränare, man kan säga vad man vill. AIKs trupp är inte jättebra. Malmö har en bra trupp, men som de spelar... Alltså förlåt, men den truppen, och kollar du, alltså det vad du sa innan, AIK, de visar ändå tendenser med det laget de har. Malmö visar noll. Nej. Alltså att du får de här spelarna att se så dåliga ut, det måste ligga på tränarens bord. Oh. För att du sitter inte ihop någonstans, pressspelet funkar inte. Alltså Sirius, när jag var nere och kollade, en spelare fick driva bollen 65 meter utan att en spelare kom och pressade en gång. Att lära folk att springa eller att de ska stå rätt eller lite aggressivitet, det måste falla på tränaren.
Och sen så kommer det kosta när du har vissa yngre spelare, det är jag helt med på. Men jag tycker, alltså, frågan är om de är så bra. Alltså, kan vi se Christiansen så bra om han haft 2 sämre säsonger?
Ta Ali,
jättebra.
Otto Rosengren, Busanello.
Men backlinjen då?
Botheim. Rössler.
Okay. Alltså, är han den bästa mittbacken i allsvenskan?
Nej, men inte bästa mittbacken, alltså, men inte släppa in. Ja. Alltså, med det här laget ska du inte släppa in 3-4 mål varje match. Det är ju fan orimligt.
Ja. Om jag är djävulens advokat här igen då, är det inte kombinationen av generationsväxling som de på något sätt försöker göra och alla skador och avstängningar och så vidare som de har haft här. Det, alltså, kan inte den bli för jobbig att hantera för tränaren där? Alltså, det är ändå rätt många av dem du räknar upp där har också varit borta.
Janssons skada ändrar ju allting. Alltså det gör ju att du går från att vara kanske en av de lag som kan lida, som kan stånga undan, som kan försvara även med risk, till att vara ett lag som i mitt tycke väger för lätt. Och då spelar ingen roll. Alltså, ingen av de här lagen som vi nämnde, Bayern, Häcken, Mjällby, AIK, Sirius, guys, ingen av dem kommer och känner vi kan inte vinna idag. Eller fan vad jobbigt att möta MFF. Alltså det är ju tivoli. Det är ju,
men,
det är
liksom... men problemet med just, om du tar till exempel AIK. AIK tycker jag att de har visat tendenser. Alltså de har visat tendenser på att de har en spelidé. De vet hur de vill spela. De har till och med lyckats komma fram till vissa chanser. Sen är det ibland bristande kvalitet. Det är inte tillräckligt bra på alla positioner. De har inte tillräckligt bred trupp. Med Malmö, även de matcherna de har vunnit när de åkte upp och gjort alltså två... alltså rån här uppe i Stockholm där de har vunnit. Mm. De har inte visat någon tendens överhuvudtaget. 3-2 mot Sirius hemma. Det är inte, den matchen är inte ens nära. Det är ju Sirius som ger bort två mål alltså på hux flux. Den matchen kan de torska 5-0.
Och igår tyckte jag Hammarby på tvåansväxel. Nu var de var bra, men de var inte så jäkla.
Och Hammarby spelade match i torsdags. Ja. Hammarby spelade en cupfinal i torsdags där de torskade också. Som, det var inte att de kunde gå på halvfart. De behövde trycka hela vägen in i kaklet. Och Malmö, när de kom ut i andra halvlek, det såg inte ens ut så. Och du vet, lag, jag har spelat själv. Lag, när det inte funkar, då ser det ut som att man inte tar i. Jag kommer ihåg att jag har, du vet, haft möten, du vet, med laget, med supportrar. Och de är typ så här, ni kämpar inte. Och du vet, vi så här, men kolla på våran, kolla GPSen. Alltså vi springer mer än aldrig förr. Alltså vi tar i allt vad vi kan. Jag vet att det ser ut så, för att vi sitter inte ihop som lag. Vi fungerar inte som lag. Och när vi inte fungerar eller sitter ihop som lag, då måste det landa på tränaren.
Nej, och där tycker jag liksom på... alltså Hammarby kommer skakade. De har sett sig framför sig att de ska fira långhelg, Södermalm ska liksom sluta upp och de ska få ta en titel. Gör inte det. Och där tycker jag att, i mitt tycke, det MFF jag känner, de kommer till Stockholm, de delar ut ett dräpande slag och förstör Hammarby säsong. Istället så kommer Bayern studsa tillbaka enkelt. Och jag är orolig för de senaste 5 matcherna, för att den trenden är i mitt tycke tillräckligt egentligen då för att sparka en tränare. Nu har han precis kommit, så jag ger honom tålamod och tid och allt sånt. Men hade han haft en säsong i bagaget, då hade han fått sparken för den här trenden.
Vi ska ta in en gäst på det här temat, Fotbollskanalens MFF-reporter Erik Hadjic. Du bevakar dem dagligen nere i Malmö. Vi ska säga det, Erik, att Bortklubbenredaktionen har förgäves försökt att få in någon MFF-röst till det här programmet idag. Ja, ringt och kollat med alla vi kan, ungefär ordförande, sportchef,
pressavdelning.
Grejen är, det är inte så att vi har fått ett nej. Vi har inte fått ett svar överhuvudtaget. De ligger helt lågt i Malmö FF. Vad säger det dig i det här läget?
Att det börjar skaka lite nu. Alltså det är kanske inte världens öppnaste klubb generellt, men det är klart att det jag har tagit in från den här, det som är lite intressant också är ju att hur många supportrar, hur även liksom folk utifrån har köpt in sig på det här tålamodet som ni pratar om, som finns kring det här, den här omstarten. Nu är det en stor förlust. Det är klart de här med två vinster i Stockholm köpte de tid och den mot Gais också. Men nu är det en stor förlust och då börjar det skaka direkt. Hur blev reaktionen på det här? Man märker ju direkt att bland supporterna så började det bli rätt mycket storm kring dels Ramirez, dels Daniel Andersson och mycket ifrågasättande. Så,
hur upplever du ledning, tränare, folk i och runt Malmö FF där nere? Vad är känslan när du rör dig på arenan och besöker träningar och så vidare?
Att det är ganska, det verkar som att varit trygga i den här processen i att det är tålamod som gäller. Man ska inte brusa upp sig efter förluster eller att det läcker bakåt, utan Ramirez har visat ett lugn. Han verkar mer bekväm i sin roll mot oss i media, känner jag. Men innerst inne är det klart att Daniel Andersson till exempel inte kan, och inte Ramirez heller såklart, kan må bra efter en sån här kölhalning som det var senast. Så att det ska bli spännande att se hur de tacklar det här som uppkommit nu.
Men om jag frågar er här i studion då, det är ju en intressant situation på så vis att vi har varit inne på det, att det går ju att ställa jättestora frågetecken runt ledningen, var klubben som sådan och helheten är på väg någonstans i ett läge där det finns då en ny tränare. Hur mycket ska falla på tränaren? Jag har varit inne och touchat på det, men tror ni att Miguel Angel Ramirez jobb är i fara? Eller är det Daniel Andersson som får ta smällen? Eller vad?
Alltså, så här skulle jag säga, om jag får dela upp det, då är det typ så här. De visade klipp igår i studion när Marcus Rosenberg lägger skorna på hyllan, tror jag, och han säger att vi ska bli den största klubben i hela Skandinavien. Rydström ut och pratar om att vi jämför oss inte med allsvenska klubbar längre, vi är på en annan hylla, vi ska göra det, Malmö ska ta de stegen, vi har fått in massa pengar i Champions League. Faller alltid på Ramirez? Absolut inte. Malmö har ju gått, alltså, tok rakt neråt åt andra hållet. Det är katastrof. Men med den truppen han har just nu och hur det ser ut på planen, det är inte okej. Det är inte acceptabelt. Det är inte Malmö. Det är inte Malmö godkänt. De ser för, så det måste han ta. Det ligger på honom. Mm. Den måste han ta.
Absolut. Nej, men du måste hitta ett sätt att vinna fotbollsmatcher. Och alltså, det här låter ju dumt att säga, men du gör inte det om du släpper in 3-4 mål per match. Om vi tittar på 13 insläppta på 5 matcher, det är inte ens de sämsta lagen i världen som har det snittet. Och där har han ju någonting att jobba med. Sen är jag 100% med honom på att, ja, men spelar du 3 junisar på mittfältet eller 2 eller fler, då kommer det kosta poäng. Men hans jobb är ju att få resultat i stunden, även om du tänker framåt. Jag tror inte att någon av de yngre spelarna höjer sina värden som MFF vill, om du åker på 3-4 mål varje match.
Nej, men okej, men då menar jag som... Jag tog upp den situationen igår i halvtid. Malmö stod med 4 spelare högt. Mm. Och så gick de ner med resten lågt. Ja. Och sen så slog de den långt varje gång. Mm. Men de här 2 unga mittfältarna, de var 2 på bollen varje gång. För de fortsatte förvänta sig att bollen skulle komma på fötter. För mig blir det ett instruktionsfel. Mm. Instruktionsfelet blir att du ska säga till dem: hörni, locka ner Bayerns mittfält. Ni 2, ni yngre, ni ska bara springa upp och vinna andra boll. Och vi kommer skjuta upp bollen. Mm. Så ni lockar och sen drar ni. Men de visste inte om det. De stod och väntade på att få bollen på fötter. Så var instruktionen från tränaren. Mm. Du måste förenkla. Om du har de här spelarna borta som du har, och du ska bort till Stockholm och du ska ha tuffa matcher, nu handlar det om att överleva, nu handlar det om att ta poäng. Det är Malmö FF vi pratar om. Ja, absolut, vi ska utveckla spelare, vi ska sälja spelare, men just nu, du måste ändå vara Malmö nivå på poängmässigt. Du kan inte prestera så här, du måste köpa dig tid. Ja. Då, gör det enklare för dig själv. Hitta en struktur, hitta en balans. Okej, vi måste ta poängen nu. Mm.
Erik, om jag tvingar dig att svara på frågan, om Malmö FF inte vinner någon av de 2 sista matcherna här under vårsäsongen, sitter Miguel Angel Ramirez kvar som MFF-tränare då?
Det tror jag inte. Och då jag 100% liksom tänkt att alla liksom som sagt köpt in sig på det här med tålamod, och att han kanske till och med får hela säsongen. Så länge de håller näsan ovanför vattenytan. Men precis som ni är inne på, den här trenden är alldeles för dålig, och blir det inte... Jag skulle liksom säga att... om inte det blir 6 poäng i de här 2 sista matcherna, så kommer hans framtid diskuteras under uppehållet. Mm.
Och det är VSK och HBK om man lyssnar på podden. Men jag tänkte också på det. VSK är luriga. Alltså. Det är ett bra lag. Och speciellt så, de har inga problem med att gräva ner sig, slåss på andra bollar och liksom göra jobbet. Men säg att de tar 3 mot VSK, eller 4 poäng tror jag minst. Annars så tror jag han är körd.
Alltså jag är beredd att gå ett steg längre. För mig, och det sa jag igår i studion också, jag behöver se 6 poäng och en uppryckning, en tendens av att dominera matcher, en spelbild, någonting som sker. För mig, om de...
Tar de 6 poäng och är dåliga, då kommer folk vara nöjda. Det är jag helt säker.
Ja, jag vet, jag blir inte nöjd i alla fall, för jag vill se någonting mer. Alltså blir det så här en 2-1 seger i sista slutsekunden. Alltså du vet, och det har sett ut som att Västerås... Ta en prestation som igår, som AIK hade mot Västerås, men Malmö lyckas vinna den. Har de 2 sådana prestationer, tror jag fortfarande folk kommer klia sig i huvudet.
Men då visar du i alla fall att du kan ta poäng. Och det är det som är problemet de senaste matcherna.
Mot Västerås och Halmstad. Det är Malmö FF vi pratar om. De, vad sa du, 150 miljoner 2 senaste åren. Kom igen.
Det kommer ju ett fönster i sommar också, ett uppehåll och så vidare. Vad behöver man göra där, John, om man ska konkretisera det?
Jag måste in med en mittback. Mittback måste in och det är snabbt. Och uppenbarligen mittfältet också. Christiansen verkar inte kunna spela, men du måste ha någon framför den backlinjen som hjälper till. Lundberg, han har vikarierat som ytterback, han är där inne. Men att lägga det på de två unga spelarna som du gör igår mot det Bayern mittfältet när Tekke är tillbaka också, det är inte ens schysst. Alltså du lämnar dem i en situation. Sen måste vi inte glömma att just nu så har Malmö också en Haksabanovic som är bättre än vad han varit på väldigt många år. Det är en av allsvenskans bästa fotbollsspelare när han presterar som han gör. En Tali som är med i Sveriges VM-trupp, en Botheim som är en toppspelare, en toppanfallare som alla hade tippat som skyttekung. Så jag menar, någonstans det han har att jobba med är inte så dåligt.
Erik, kort bara, dels vad du tänker om det John säger nu, men jag tror att många Malmö-supportrar också undrar, Jovan Milosavljevic, vad är det som händer där? Det är en jätteinvestering och han är långt utanför speltid. Vad vet du om den situationen?
Det är en bra fråga. Ramirez har sagt att det här, Jovan är en spelare för framtiden och det finns liksom ingen stress kring att matcha in honom. Men det, ja, när han inte får ta plats i en matchtrupp, när Rosengren är avstängd mot Bayern. Och jag pratade själv med Jovan för några veckor sedan och han verkar liksom lugn i situationen och säger att ja, jag behöver tiden. Men jag blir inte riktigt klok på hans kvalitet, för att det kan ju inte vara så att han inte är tillräckligt bra så här, för en matchtrupp. Sen vill jag lägga till där med värvningar. Jag tror det behövs minst en ytterback i sommar också, en vänsterback. Eller ja, någon som ska ersätta Stryger på sikt och gärna en vänsterback också. För att Bussanello har ju en ganska nedgående trend senaste tiden, eller senaste åren.
Daniel Andersson och Filip Berglund har mycket att göra helt enkelt. Tack så mycket för att du var med oss, Erik. Och vi ska sätta MFF-diskussionen lite på paus. För vi ska själva gå på paus, men det kanske dyker upp lite Malmö-snack till.
Hugo Bolin gjorde mål i alla fall.
Alldeles strax tillbaka. Där är bollklubben tillbaka och nu ska vi till Superettan. Ja. Vi gör ju ett antal nedslag där då och då.
Han är arg på mig för att kalla honom dyr.
Ja, jag är jättearg. Jag är helt vi ska gå igenom mitt kontrakt någon dag, du ska få se.
AIK-kontraktet där. Lite nedslag gör vi ju i Superettan när det händer intressanta grejer. Och nu tycker jag att vi ska ta och titta på Max Mölders presskonferens efter förlusten med 4-1 mot Ljungskile i helgen. Östers tränare som är rätt pressad får man nog anta. Vi tar och lyssnar och tittar.
Och sen när vi då väl får en känning så står Patrik, vår målstränare, och refererar vad som ska hända på hörnan, men vi är 11 man som inte har en aning vad som ska hända, och så är det 3-1 och så är det godnatt. Och sen visar vi världens sämsta crossspråk där ingen tror på någonting, vilket gör mig otroligt besviken och förbannad, för det är lång tid kvar, men vi är fullständigt upp. Vi har tydliga planer på hur vi ska forcera. Jag tror att inte en enda spelare har någon koll på det, trots att vi har tränat på det, trots att det är med inför varje match rullande i omklädningsrummet, så gör vi ingenting av det vi ska göra. Och det gör mig otroligt förbannad. Det känns som att man stångar sig blodig mot en vägg ibland och inte får någonting tillbaka. Så jag är otroligt, otroligt besviken. Nej, du får faktiskt fråga dem, för de har också sagt att de inte vill ha någon taktik på match då, för att de tycker det är jobbigt. Så att, men de kanske hade behövt en rejäl genomgång av det igen, fast vi har haft det och tränat på det. Så att, ja, du får fråga dem.
Ja, här vill man ju veta, John, spelarperspektivet. Vad är det här? Hur är den här relationen mellan spelare och tränare när en tränare säger så här?
Det är en otrolig.
Du måste antingen sparka hela tränartruppen eller så måste du sälja spelartruppen eller så måste sparka tränaren, för det där går ju inte att rädda. Det där är ju godnatt. Alltså, men det vet ju han om själv säkert innan han går in på presskonferensen.
Ja, det är så du tolkar att...
Måste ju vara så. Eller så har han tappat huvudet helt och sen i efterhand tänkt såhär, nej. Hur kliver han in imorgon och får de här spelarna att
kämpa för? Vad händer i omklädningsrummet när han stöter på spelarna igen efter...
De kommer ju att sätta det här i efterhand sen. När de
har hem, men nästa efter. Gång de ses, vad
händer? Nej, men det är ju jättedålig stämning. Alltså, du som tränare ska ju alltid gå ut och försvara ditt lag. Alltså, jag menar, José Mourinho var bäst i världen på det. Han kunde ju hitta på och börja prata om någonting helt annat bara för att flytta fokus från matchen. Så typ folk glömde att hans lag ens hade torskat, för han tog upp något annat som hände. Det handlar ju om att du måste ju försvara din spelartrupp. Du kan ju inte gå ut och sälja ut varenda en. Alltså, han sålde ut varje spelare i hela den truppen.
Men
ingen hade
koll. Säljer ut honom då?
Va?
Om de säljer ut honom då? Bevisligen har de inte lyssnat, de vill inte jobba på taktik, de lyssnar inte på forceringsinstruktionerna.
Nej.
Kroppsspråket är uselt.
Ja, ja, såklart. Men problemet är ju att du kan ju fortfarande inte... Då får du ju välja, det var ju det jag sa. Då får de sparka alla spelare och så får han köpa in alla nya. Och det kommer inte hända. Nej. Så då får du ju välja antingen... Det är ju därför oftast tränaren är den som får lämna. För det är ju enklare att sparka en person än att sparka ett helt lag.
Ja, men om klubben då anser att tränaren har rätt, då uppstår ju en situation som är ganska intressant. För att du kanske... Jag håller ju med dig. Man kan ju bara sparka en tränare. Det vet ju han också om. Och han vet ju att det är han som kommer få betala konsekvenserna oavsett vems fel det är. Men från klubbens håll, om du då sparkar en tränare på grund av något sånt här, då har du också gett 20 bortskämda spelare all makt över att kunna avsätta en tränare.
Fast vet du vad, om någon hade gått ut och sagt typ så här, det här var inte det vi kom överens om, jag är ruskigt besviken på spelarna, vi kommer ta ett seriöst snack och så vidare. Men när han går ut och outar dem som att de är lata, de vill inte ha matchmöte, de vill inte, alltså det är som att du säger att ni vill inte vinna fotbollsmatcher, ni är inte beredda att lägga ner tiden, det är där skeppet går. Förstår du, men om du hade sagt typ så här, det här, alltså jag är extremt besviken, vi har tränat på en sak hela veckan, idag väljer vi att inte göra det, vi kommer behöva snacka ihop oss för vi kan så mycket bättre än det här och det här är inte värdigt, det är alltså förstår du, då har du fortfarande sågat dina spelare men du har fortfarande lämnat ut. Men när du går och säger så här, de vill inte ha matchmöte, de tycker det är för jobbigt, de lägger inte ner tiden, de vill inte träna, då är det ju, alltså du kastar ju alla under bussen. Ska de då rädda dig och säga så här, jo, vi kämpar för dig, det kommer inte.
Men det hade ju räckt med att han hade sagt, och det är jag som är tränare, så om de inte har lyssnat på mig, då behöver jag kanske förbättra någonting.
Exakt.
Då hade man ju kunnat köpa. Men på en skala 1-5, John Guidetti betyg, vad är betyget på presskonferensen?
Alltså, det där är ju en John Guidetti-intervju. Problemet är att jag kan komma undan med det, eller jag blir petad några matcher.
Vad är betyget då? 1-5?
Det är en 4.
Alla.
Det är en 4,5. Alltså. Den är stabil. Alltså. Han blir ihågkommen för den i alla fall.
Han har gått på en del nitar, Öster har gjort det hittills i Superettan, men de har ändå, ja, det är en märklig tabell, rätt tajt om platserna oavsett. Men vi får väl se hur, ja, du tror inte han är Östers tränare länge till då? Eller?
Alltså jag tror att då har vi en extremt lojal spelartrupp, alltså, och då måste de verkligen vara så. För jag har så svårt att se att de har kommit in och sagt så här, hörru, nu slopar vi möte på matcher, utan jag tror att det har varit en diskussion. Man kommer in och säger så här, coach, vi har haft jättemycket möten, skulle vi kunna ta det lite lugnare där matchdagen, det blir lite för mycket. Och sen har man ju en diskussion med liksom kaptensrådet. Och han har då kommit överens och sagt, okej, grabbar, vi kör på det här. Sen så skulle han kunna bli missnöjd med det, och han är fortfarande den som bestämmer. Det är ingen spelare som kommer säga så här, men vi har sagt nej, att vi vill inte ha matchmöte, så vi kommer inte dyka upp när du kallar till det. Det är inte riktigt så det funkar. Så att jag menar, någonstans att man kommer överens om någonting, och sen när det inte funkar, då kastar de under bussen så... Jag vet inte, jag tror att det är svårt. Jag hade inte tyckt att det var toppen.
Nej. Vi ska röra oss vidare till nästa ämne. Det är AIK, och vi har en intressant gäst nu med oss på länk. AIKs rekryteringschef Mika Takula. Welcome to the show, Mika. How are you doing after yesterday's game against Västerås?
Thank you. Of course, not too happy about the result and performance, but back to work.
Yeah. It's nice to hear you say that you're not happy, because we watched the game and we were both agreeing that you got away with the point. How do you see the match and AIK this season compared to last season?
Of course, you know, we started well when the season started, so I think that the transformation in terms of playing style was there. But recently, especially defensively, we haven't executed the way we should, and this has been the main area to improve. And yesterday, once again, it was really good chance to do it, but we didn't. So yeah, the only thing what we can do is keep improving this. And so basically a bit mixed feeling about it, because obviously you can see offensively the teams have played quite okay. But of course, it's complete game. You have to control every phase of the game. And recently, defensively, we must do better.
At Karlberg and in training, do you see a development regarding José Ribeiro, the new coach, and your game?
Of course, every day. We are really clear where we are at the moment. We are really realistic about it. And we are training every day on the pitch. But I think that, you know, everybody understands that when it's the match, so then where the evaluation is always. So obviously based on yesterday, we still must keep working. We are not there where we wanted to be.
Well, I have a question. It's like I left AIK. We have quite many older players that left AIK. And AIK is a very, very big club. For me, one of the biggest in Sweden. And I can see that Jose is bringing his style of play, which I actually am very happy to see. But it's a very, very young...
You would like to play with this kind of system, huh?
Yeah, that it's a nice system. But I feel that you have a very, very, very young team. And in the long term, I think it can be very good for AIK. But in the short term... Do you feel that you have to bring in something to just make sure to stabilize? Because I think that the older players sometimes also can help the younger players to get the push they need to take the next level.
Yes, I understand your question. At the moment, of course, we have been focusing on to develop those players, get these experiences and getting better every day. And this is what we are working all the time now with the team. But obviously, I have to really do the evaluation all the time. If the young players, a bit unexperienced players, can keep improving, can you reach the level? Because obviously we know AIK is built on expectation and high demands. So if they can deliver at that level, so this is the first thing what we are aiming. But if it's some reason we are not going that fast, we should. So yeah, when the summer window comes, so I have to do this evaluation with our scouting team. If it's something that we need a bit more experienced player, a bit more ready player. But currently, I think that the focus is just daily input and just get these experiences, learn from the journey and be better all the time.
Cissé got injured yesterday. How is he feeling? What do you know about his situation?
I don't know about the status too much. Just to be honest, didn't look too good today at Carlsberg. But obviously, I haven't got a report from the medical. So let's see. I think that during the next couple of days, we are much more aware where he stands. Today, obviously, he wasn't training and didn't look that good.
Okay. Regarding Sadok Johanna, he's injured as well. Do you expect him to play anything more this spring?
Hopefully he will play, but let's see how this week is going to go. The rehab has been really positive. So, yeah, hopefully he will play.
One question about Sadok Johanna. I've heard rumors that there are very, very big clubs that have concrete interest in him. Is that a player that you feel that you can lose if the money is the money that we're hearing about to bring in new players to help strengthen the squad and to help the coach to put a stronger side out that can play the type of football that you want to play right now?
Yes, this is the combination. So I think that obviously now there is a lot of interest around the player. And if he keep improving and perform that way, so I think that, yeah, we're going to receive this kind of offers that we have to really take this decision. And, would obviously help us to then strengthen the team. But before, we haven't done any player sales, so obviously it's just about speculation. But, yeah, of course, we have to do this kind of summer window plan, already being proactive. And this is one really likely scenario.
Do you have bids on the table regarding Sadok?
I don't care.
No comment.
No
comment.
Okay.
But do you think that because Herish, the one who found Sadok, he was out talking that he was hoping for the transfer record. Is this the sums that you're looking for to get for Sadok if he leaves AIK?
I think that, you know, the transfer fee obviously must be reasonable because he's really, really talented player, good player, as you can see. So one against one skills, also really good with the headers, great character, great mentality. So I'm not talking like Harris that it must be the transfer record, but of course we are evaluating really high.
Yeah, do you have a price tag?
Yeah, kind of frame.
Yeah, what's the price tag?
You guys are giving me a hard time, huh?
Yeah. No, but it's not so hard. I think reasonably I can give you a guess, but it weighs more when you say it.
Yeah.
So, but I was at Grimsta, and in my company there were about 30, 35 scouts from really big clubs. Do you think, can you risk playing him if he gets injured? Because it's the finances of AIK and the future of AIK in some way that could be risked. Or do you think the more he shows himself, the better for you?
Of course, now we cannot risk anything. So, of course, he has to rehab. But I think that, you know, he's this kind of player. The more he plays, the more he will convince the people. Because obviously, I'm seeing him every day on the training session. I see how he's working there, which kind of things he's doing there. Yeah. So, yeah, I'm really confident the more he'll play, the more, you know, the evaluation go up.
Kristoffer Nordfeldt, your goalkeeper, he will go to the World Cup. Have you decided if you want to move the game against Sirius?
No, we haven't decided. So obviously it means that, you know, I think that we're going to play the game as
without
agreed in the first place.
Well, one question. The money that, let's say you sell Sadok and you get the money that you want from him, where do you want to reinvest the money? Do you want to go for new young players in Africa, or do you want to look to more established players in Europe or in Sweden? So where's your head at in the sense of, do you want to bring in more experienced players that can come in and make an impact directly, or do you want to try to find the next Sadok?
I think it's both. We need this kind of key performance player, spine players who can really deliver for the first day. And at the same time, of course, we are market-based business. We wanted to bring new Sadok, this kind of profiles that, you know, we can increase the marketing value and sell them. So I think that in terms of squad structure, it's really important to have really good balance between those players. So then we can basically achieve both the sporting results and also the player sales.
Will you use some money to renew the contract of Bassam Salin as well, or what's going on there? The contract ends in the summer.
Yes, we have a good direct conversation with the player, and let's see how it's going to be.
So I'm going back to the football on the field. You have no wins in the last 5 games. You have a derby coming up. How do you see this situation, and also, how much do you need results while also having the patience to build something new?
I think that everything, every day, how we work on the pitch, this is the most important thing for me. So this is not something that we can switch off or switch on. It's all the time, you know, we have to really work hard. And I'm not thinking at the moment, you know, of course, I know that there is a lot of things, but we have to improve. But, you know, we are going to the derby game. We wanted to play better. We wanted to defend better. And this is the mindset, you know, the approaching, improving every day. And then the good results will come. So this is kind of mindset all the time.
What positions? What positions are you looking to strengthen at the most? Can you tell us some insight about that? I think the supporters are, and me myself is very curious.
So I think overall it depends what will happen in the summer window, you know. It really depends because currently we are kind of positioned that we really have to develop the current squad. Our mindset has to be better, because I think that still with this squad we have a lot of unleashed potential. So this is the first thing. But I think that obviously in every line, in the midfield defensive line and attacking line, so we have kind of similar profiles. So I think that, you know, I cannot say exactly, okay, defensive line or midfield, but we need a bit different kind of profiles to help to place the style how we wanted to play. So this is the planning at the moment.
Yeah, I think you need a striker because you have 3 or 4 players that are rotating, and I think at the moment none of them is giving the goals that you need. I know, obviously, you can't give us a yes because you might talk down those players, but do you also feel you need goals, especially if Sadok leaves?
Yes, obviously. If this kind of scenario is there, so we need attacking players and this kind of player who can really take one-to-one. Because with our style of play, so we need those players who can make the difference in the final third. So, yeah, that's obvious. And regarding striker position, I think that there is a lot of competition at the moment because the high playing sometimes, then there is Eric and also Billing. So the other way around, I think that, you know, of course, I know, and you are striker, you wanted to play every game to have this confidence, but the other way around, I think that at the moment there is a really pure competition between those, and a lot of rounds to come. So really curious to see that which striker will take the position and start to play consistently.
Yeah, I think most of your youngsters have gotten headlines. I liked what I saw from Sixten Gustafsson. Can you tell me a bit more about him, his style, and the talents that are coming up at AIK?
He's really a versatile striker. He can play between the lines. He can run behind. In the training session, the striking skills are really good with both feet, with the headers. And he's really hardworking guy. So he's pain in the ass all the time for the defenders.
He's a bit crazy as well.
I like the character and the way how he's working. And that's basically.
Also big AIK heart, if I'm not mistaken.
Yes, yes. Maybe you know this against you, Boren, the first situation there when he went to press. So it's about 16.
What about Stanley Wilson? Is that another player that's attracting interest from other clubs, or how's the situation with him going forward?
Yes, obviously he is one of those. As mentioned before, we are playing now with the younger squad. So obviously there has been interest towards those players, and Stanley is one of those. You can easily see that he hasn't played that much as a fullback. So with him as well, all the time we try to develop him, help him to play better in that position. I think that with the ball, he's doing really, really, really good. And defensively, he's improved, but still there is a lot of room of improvement.
Yeah, just so that I understood you correctly, you will probably play against Sirius without Christoffer Nordfelt, right?
Yes. I hope that he will be picked for the Swedish.
he was, but you plan to play the game as planned.
Yes.
And after the break, if he's still gone, do you have any plan for replacing him, or are you confident in the second goalkeeper?
Yes, of course we are really confident with the second goalkeeper. He has played a couple of matches with us, and done really good.
Great.
And upon that, recently we signed with the Norton, so from the academy as well. So at the moment, I think that we have really mixed up three good goalkeepers.
Yeah, great, Mika. Thank you for joining the show.
Thank you.
Thank you.
All the best.
Good luck.
Thanks. Bye.
Ja, ganska tydlig besked då. Ingen matchflytt vill AIK ha.
Konstigt tycker jag ändå. Ja. Alltså, jag skulle ändå säga så här, alltså, erfarenhet är inte någonting som svämmar över just nu i AIK. Att ha Christoffer Nordfelt. Ibland så tycker jag att han bidrar jättemycket med erfarenhet. Den är så viktig, men den är också ibland tycker jag lite för långt ner i banan. Han är ju lite fast i sitt straffområde. Och att ta bort det också. Alltså det straffområdet har inte frodrat självförtroende och lugn. Liksom, att ta bort det ännu mer mot ett lag mot Sirius, det var kul att
han sa det här hade du velat spela i, va?
Ja,
han koll.
Spela fint.
Hur högljudd var din kritik egentligen?
Vi ska säga det att det är ju sista våromgången mot Sirius som var aktuell för att flytta. Så det blir Kalle Joelsson som får stå.
Men man kanske vill spela den med Sadok Johanna istället för utan.
Ja, vi får se. Vi ska på en liten paus och sen är vi alldeles strax tillbaka med startelvo i de två fighterna ikväll. Bollklubben är tillbaka och nu börjar vi rikta blickarna mot... Pausen går åt tjafs helt enkelt. Men vi ska rikta blickarna mot kvällens fighter. Djurgården Sirius och Örgryte IFK Göteborg. Vi har fått besked om att Mikael Andersson kliver in i Djurgårdens 11. Patrik Åslund ut, Andersson in. Det är den förändringen i Djurgården. Är det rätt att försöka få in Andersson som ska vara en av allsvenskans bästa spelare?
Alltså, det är inte ett dåligt byte, men jag menar, det visar ju också någonstans den truppen Djurgården besitter just nu och den bredden de har. Åslund har varit jättebra. Han har väl varit helt fantastisk första timmen oftast i många matcher och gjort mycket poäng, klivit fram. Så jag menar, är det rättvist mot honom att lämna han utanför? Nej, kanske inte, men vem kommer in? Ja, men det är inte en dålig fotbollsspelare. Så jag menar, det är inte många djurgårdare som klagar oavsett hur det hade blivit, tror jag. Så att jag tror att det är ett bra byte.
Nej, men det ska bli intressant att se honom och Hegland, om Hegland också startar. Hur de spelar ihop, hur det ser ut, vad man kan få ut. Jag gillar ju Andersson, jag gillar ju temperamentet, intensiteten. Och jag tror i en sån här match så... Om du är Djurgården, då vill du också markera lite. Jaha, ni är Sirius, ni leder ligan. Vi ska visa er. Alltså, det kan ju bli den typen av markering. Och då har jag gärna en Andersson på planen.
Mm. Vi ska säga att Henrik Rönnlöv Kastegren vet vi ju inte kommer till spel. Han blev ju avstängd 2 matcher för sin obscena gest, rundgesten mot Malmö FF. Och där försökte ju Sirius få inhibition vad gäller den här avstängningen mot Djurgården, just att under tiden som Riksidrottsnämnden, dit man har överklagat beslutet, man försökte få dem att pausa avstängningen fram till dess att de hade fattat beslut i frågan. Men det fick man nej på, så att han kommer ha avtjänat sina 2 avstängningsmatcher efter ikväll, helt enkelt. Vad tänker du, John, att inte pausades i väntan på att det blir helt klart?
Får man spara dem då, så här, get out of jail free cards, nästa gång man blir avstängd, då kan de bara, nej, det blir han inte.
Monopol,
fattar du, man sparar den. Sparis. Nej, det tror jag inte man får göra. Så det tycker jag blir konstigt, då kan man bara lägga ner hela den här grejen. Om man ändå kommer vara avstängd, men då kan man sluta, då kan folk sluta jobba i onödan. Så kan man, alltså, för det blir jättekonstigt. Utomlands brukar man göra så att då gör man en överklagan, och då skjuts det ju upp så att man kan spela den matchen, och sen så brukar man ofta torska.
Så får du ju också svar innan nästa match oftast. Det hade varit ironiskt om de överklagar och den förlängs. Så kan det ju också hända. Men jag tycker hela den här processen, allt som har hänt inför, efter, hur lång tid det tar att faktiskt få igenom eller få besked, det är ju för dåligt. Och någonstans så fotboll, allsvenskan genererar miljarder om vi tittar på alla klubbarna tillsammans. Vi tittar på tv-avtal och så vidare. Vi måste ju ha en professionell disciplin. Vi kan inte ha att det är ett extra jobb med en resurs som jobbar heltid ungefär.
Vi har också Sirius själva här. Det blir ju Viktor Ekström då som spelar högerback. Och vi ska nu koppla upp oss mot Petra Svensson som ska jobba med matchen på 3 Arena. Petra, ge oss senaste nytt kring Sirius då.
Ja, men det är exakt samma elva som senast mot Örgryte. Det jag hörde ni var lite inne på Henrik Kastegren där. Det var ju största frågan kring hans vara eller icke vara efter den här avstängningen, men det blir som jag hörde att ni var inne på Viktor Ekström som får fortsätta på högerbackstaten där. Viktor Svensson får också fortsätta där på mittfältet, och sen den där trion längst fram då med Neo Jönsson, Robbie Jörg och Jerkebo. Så exakt samma elva som senast på Örgryte.
Vad är känslan kring Djurgården då? Att Mikael Andersson kliver in väntat, eller hade du tänkt att Åslund skulle få fortsätta?
Jag hade en liten magkänsla att Mikael Andersson skulle få starta den här matchen faktiskt. Han har ju 2 30 minuters inhopp här nu. Men samtidigt, Djurgården 2 bra matcher, 10 gjorda mål, många bra formspelare. Men spännande att se honom nu, som ju dessutom får bära kaptensbindeln idag, då, Mikael Andersson, när han är skadefri och redo att starta sin första arbete.
Ibland kan man känna i luften sådär att det är mycket som står på spel. Har du någon sån känsla, vibb, inför kvällen?
Nej, men det är nog en liten spänning då. Jag tror att det finns en hög förväntan på den här matchen hos väldigt många som är här, med tanke på att det är 2 så pass bra lag som möts. Så det är nog ganska höga förväntningar runt omkring här ändå, skulle jag säga.
Viktigt för Djurgården och alla andra lag att Djurgården tar en seger här, för annars så springer väl Sirius iväg, eller?
Alltså, Sirius har ju gått från klarhet till klarhet. Skulle de gått en ytterligare klarhet ikväll, då är det nog många lag som börjar aktas och blir nervösa på riktigt. Så jag menar, det skulle bli extremt imponerad om Sirius gick ut och gjorde som de har gjort tidigare. För Djurgården är bra just nu.
Vi ska tacka dig, Petra. Du ska springa iväg och göra intervjuer. 18.30 följer vi.
Jag jobbar på min papp här också. Alla startar. Men nu ser den inte där.
Bra.
Jag har mycket att skriva.
Ja, jag kör hårt.
Jobba vidare. Ja, nej, men vad står på spel i de här, dels den här matchen, men kanske de här omgångarna innan vårsäsongen tar slut? Hur mycket mentalt övertag kan Sirius jobba till sig om de fortsätter att ta resultaten här?
Så dels är det ju en fantastiskt rolig match, för det är 2 lag som har mycket individuell kvalitet, vill spela bra fotboll, vill spela offensivt, men också så här, är det en kontring så kommer det att gå undan, och det blir kul för publiken att se. Så det har jag stora förväntningar på. Men jag tror att i det här stadiet som John är inne på, där Sirius är, så handlar det inte bara om att du vinner matcher för att ta poäng och så vidare. Det handlar ju också om vad du säger till resten av tabellen. Så om de skulle förlora, då kommer de säga till Hammarby att ni kan gå om oss nästa omgång. Då kommer de säga till Häcken att ni kan komma upp i samma poäng och så vidare. Om de vinner, då säger de till alla de här lagen, vi är här, vi är på riktigt, vi kommer fortsätta vinna. Så om ni ska gå i kapp oss, då behöver ni göra något jäkligt bra.
Nej, men det är momentum och det är det som de här lagen vill bygga. Det var någonstans här förra året när Mjällby gick och vann så kom de ju till oss på Strawberry då och vi lyckades vinna den matchen. Och då tänkte man så här, okej, nu kommer de tappa sitt momentum. Det Mjällby gjorde så fantastiskt bra. Sen gick de ju torskade ingen match till resten av säsongen. Så jag menar, det är ofta man vill med de här mindre lagen som gör det så fantastiskt bra, det är att man försöker bryta deras momentum. Man försöker visa, okej, vi är fortfarande Djurgården och ni är Sirius. Man vill visa det. Och kan Sirius fortsätta sitt momentum, de vill gärna stanna kvar i den här bubblan. Vi vinner bara, vi går. Tåget är på, hoppa på, annars, för nu går det fort. Liksom. Och det, så jag menar, det är en extremt spännande match.
Vi ska lyssna till Allsvenskans skyttekung nu inför kvällens fight. Ja, hittills Allsvenskans skyttekung, Isak Bjärkebo i Sirius.
Isak Bjärkebo, Djurgården på bortaplan i en häftig toppmatch tycker vi som står vid sidan om. Vad är din känsla att gå in i den här fighten?
Nej, men det ska bli kul framförallt. Djurgården är riktigt bra, speciellt nu de två senaste matcherna. Kul men tuff uppgift.
Vad har ni pratat om? Vad blir viktigt för att kunna fortsätta vara obesegrade även efter denna match?
Vi måste acceptera att ligga lågt i försvarsspelet ibland, för de har många tekniska spelare och väldigt bra lag och de har en stark bänk också. Sen så måste vi ta vara på våra läger och kontra när vi får chansen.
Inte för att förstöra stämningen, men i höstas när ni var här fick ni stryk med 8-2. Mm. Hur mycket sitter en sån grej kvar när man kliver in här igen?
Nej, men inte jättemycket skulle jag säga, men ändå lite revanschlust från förra året såklart, speciellt för supportrarna och alla som hejar på oss, så det är mer det.
Och ni har inte förlorat sedan dess, så att det kanske var vändningen.
Hoppas vi kan fortsätta så. Mm.
Vad är känslan kring dig själv då? Du har fortsatt att leverera, har öst in mål. Mm. Hur känns det just nu?
Ja, men det är otroligt kul att spela fotboll just nu. Det känns som att alla i laget presterar och att jag får kunna göra några mål på det också känns otroligt bra och hoppas kunna fortsätta så.
Tack.
Tack.
Tackar.
Jag är imponerad. Där har vi Bjärkebo. Ja. Ja. Bra, ja. Just nu.
Ja, fantastiskt, och det jag blir imponerad över det här Sirius, det är ju att någonstans det är karaktärer. Det märker man ju. Alltså Bjärkebo är en karaktär, Jönsson är en karaktär, Jury är säkert också en karaktär, riktig så här buffel. Men jag tycker de verkar så sansade och så samlade i deras svar och när de kommer dit. Så jag menar, någonstans är det så här, det är lätt att sväva iväg, det är lätt att få det här. Speciellt med det självförtroendet de besitter, men jag tycker att de verkar så himla nyanserade i svaren. De verkar vara här och nu, de verkar inte sväva iväg. Jag tycker det är imponerande.
Jag är imponerad av Pilevis språk. Alltså. Det märks att år efter år på nyheterna, det är inte ett ord som darrar. Alltså. Det tog jag med mig.
Alltså, du gick i andra änden.
Ja, ja. Pilevis ska alltid hyllas.
Journalist, du sitter alltid och bara pratar om anfallare och anfallare, anfallare och spelare. Jag pratar journalist.
Pileby och jag brukar prata om sista kvarten. Ja. Där kan han ta ett steg till, känner vi.
Pileby sista kvarten.
Nej, han är topp.
Innan vi går över till Göteborgs derby så kan vi väl ta en tittarfråga via Fotbollskanalens Instagram story. Det är bara in där
vill vi
och
ha mer av?
Jobba in frågor i frågelådan. En lite annorlunda fråga, John, till dig. Vilken skada gör mest ont, men som läkarna alltid är klartecken för att spela? Så förstår du frågan. Vad kan du ha otrolig smärta i, men du ändå, det är ingen fara att spela?
Alltså jag hade en knäskada. Vi spelade derby mot Deportivo La Coruña när jag spelade i Celta Vigo och jag sparkade in i Celso Borges faktiskt. Jag ville få straff, så fick jag så här översträckning i knät, så jag hade superont när jag passade bollen i så här bakom knät. Och då minns jag att vi skulle spela kvartsfinal, tror jag, i Europa League några dagar senare, eller efter en stund då. Och då kom jag ihåg att jag kunde knappt passa bollen när jag var ute på träning. Men då så frågade tränaren, så här, det var dagen innan match, så sa han så här, kan du spela imorgon? Jag bara tveksamt, kanske nästa vecka, men jag kan stå på bänken. Han bara, nej, du startar imorgon. Vi bara injektion rakt i knät. Så jag hade en injektion och jag kände inte hela mitt knä under hela matchen. Så det var liksom att springa runt utan ett knä, kändes det som. Men det funkade, det var liksom bara inbedöva hela grejen och sen är det bara spela. Jag gjorde 1+2, tror jag. Så det var okej.
Mm. Ska vi skriva om en till? Ja, en tittarfråga.
När John är med är det mycket frågor.
Ja, exakt. Axén, om han tar över ett allsvenskt lag igen, vilket tar han?
Axén.
Vad vill du ha honom? Guys comeback.
Nej, men något lag med bra vibbar, skönt häng och inte så lite längre ner i tabellen, men inte åka ur, för då kommer han vara grinig. Vart skulle jag vilja ha Axén? Ja, men Kalmar typ.
Sommarstad.
Bra stad, bra häng, bra fest, bra grupp, spelar bra fotboll. Alla kan komma in och dra lite stories och är alla på gott humör. Kalmar.
Ögret IF Göteborg då, spännande derby, ångest derby. Hur är det att kliva in i en sån här fight?
Eller MFF hade jag velat säga, Axenie, efter Rydström-snacket förra året. Det hade varit kul. Ja. Sorry.
Axéns mamma kunde väl...
Ja, det är exakt. Hela den följetången. Om han också då gör det bättre än Rydström. Alltså, vi hade inte fått höra slutet av det. Alltså.
Då hade jag stängt av min telefon.
Ja, det är bara, alla hade raderat.
Ja. Exakt. Nej, men ångestmatch. Det, är, alltså, det här blir ju som en final på något sätt. Att man kommer in där och det är så här, allt fokus ligger på just det. Så att jag tror att det betyder otroligt mycket för spelarna hur supportrarna, alltså IFK Göteborg-supportrarna slöt sig upp igår och visade deras stöd. Och nu tror jag att de känner ännu mer att det här blir lite som en cupfinal. Det är liksom, det måste bara ske. Alltså ett av lagen kommer gå därifrån och vara extremt besvikna.
Alltså Göteborg är sist. Mm. Det, och jag tror att just i det här fallet så, alltså, ÖIS känner ju så här, ja kom då, det är ni. Ni måste ta ansvar, ni måste spela, ni måste göra mål. Vi kan ligga här ganska lugnt och skönt, all press är på er. Och just den matchbilden tycker jag inte de riktigt har varit bra och bekväma med att hantera.
Alfons Buren ut, Klemmensen in i IFK Göteborgs startelva, innebär exempelvis att Benjamin Brantlind får chansen igen från start. I ÖIS ser vi att Noah Kristoffersson startar istället för Tibbling Ugo. Ja. Det är de två strikers de alternerar med.
Precis som Sia säger, det betyder att Örgryte säger till Göteborg, ni får ta initiativet, ni får komma och lia. Noah, han ligger på rulle, och det har man ju sett när de möter Norrköping i playoffet. Han kan ligga på rulle. Och Göteborgs mittbackar, de har haft det tufft när folk ligger på rulle, jag menar mot Djurgården. Alltså när de behövde springa mot eget mål och när de kom på kontringarna, Göteborg hade svårt i försvarsspelet att hänga med, så att de måste vara redo för det.
Också med Tibbling Ugo, att få in honom i slutet när han är stor, stark och kanske kan hjälpa laget. Men jag tänker på IFK, det är intressant att se Brantlind om han kan leverera ändå egen produkt och IFK Göteborg hjärta och allt sånt, vilket i sådana här situationer kan vara lite extra viktigt.
Jätteviktigt.
Mm. Han har uttalat sig nu i veckan bland annat i Göteborgsposten om den speciella situationen som är runt honom och förhandlingarna med IFK Göteborg.
Vad sa han då?
Nej, men att det är fortsatt inga förhandlingar om en förlängning. Men att han inte vill gå gratis, och ska han inte göra det, då måste han ju sticka i sommar för att kontraktet går ut i vinter.
Så fråga honom om sign-on och så vidare, John, så kommer du klaga ännu mer, tror jag.
Ja, vi får se. Det ska vara en gemensam supporterprotest ikväll. Dels från ÖIS-sidan och IFK Göteborg-sidan, att man har uppmanat till tystnad i 10 minuter för att protestera mot polisens sätt att hantera supporterkulturen och läktarna i Göteborgs-trakten. Har du spelat någon sån här match när det har varit någon sån aktion där man har varit tyst i ett antal minuter? Eller?
Det var ju corona då.
Ja. Det var, ja. Men vad gör det här med...
Spela på Camp Nou när det var inga människor, det var ju konstigt, absolut. Ja. Men jag har aldrig varit med om något sånt här. Men jag tycker någonstans, jag vill inte ge mig in på politiken och allt sånt saker. Men det jag vill slå på trumman för, det är att med all kärlek till alla spelare involverade i svensk fotboll, jag inkluderade så spelade i Sverige. Vi är inte så bra som allsvenskan är stor. Utan varför allsvenskan är vad allsvenskan är, det är på grund av alla supportrar där hemma som dyker upp varje match och gör allsvenskan till något unikt och någonting speciellt. Så att jag vill inte gå in i politiken, men jag vill bara slå ett slag för alla supportrar. De betyder så mycket för allsvenskan. Att spela ett allsvenskt derby, det är bland det största jag upplevt i hela mitt liv. Och då har jag spelat många derby, Glasgow derby, jag har spelat Feyenoord, Ajax, jag har liksom upplevt mycket. Men att spela ett Stockholms derby, det slår nästan det mesta. Så att vi ska bevara den supporterkulturen vi har, och vi ska ta hand om den. Sen lägger jag mig inte i
mig. Men om man lämnar det åt sidan, just själva matchen, kommer den påverkas av att det är tyst i 10 minuter?
Det
de ska vara tysta.
Jag har pratat med folk som har spelat en sån match. Det var ju sist när det var AIK Djurgården, och jag tror att jag pratade med Milosevic om det. Han sa ju att det var en helt absurd känsla att spela den här matchen, för det kändes som att det liksom det började typ, matchen började efter 10 minuter. För det, innan kändes det som att bara, vad är det, håller det här känns jättekonstigt. Det var bara jättekonstigt.
Nej, men jag tror att just den där typen av protest är väldigt effektiv i att den illustrerar hur det hade sett ut, låtit eller inte låtit då, utan de här supporterna som kommer. Att det finns problematiska element bland supportergrupperingar, absolut. Men i mitt tycke så kan man inte titta på de få som missköter sig när man sen då dömer eller straffar den stora massan. Och den allsvenska produkten behöver sina supportrar. Och jag har varit på en del sådana matcher ute i Europa, till exempel San Siro, när klacken protesterar. Alltså, det är som att vara på bio. Det är inte ens fotboll. Och där så tycker jag att alla som tittar på den här matchen, tänk på hur tråkigt och skitigt och hur färglös fotbollen är utan två klackar som sjunger. Och när de väl drar igång är det bara att njuta.
Nu ska vi ta in Simon Tern, vår expert som är på plats och ska jobba med matchen. 18.30, du har en gång på TV4 Play. Hur är läget med dig, Simon? Och vad, ja, om du ska foga in till den här diskussionen, hur kommer spelarna reagera på de här 10 tysta minuterna, tror du? Vad blir det för matchbild?
Det är väl inte första gången det sker. Det har väl hänt tidigare också. Och det är klart att det blir väldigt speciellt. Det känns ju dött ju, och det är klart att det är en stor styrka som svensk fotboll har överlag med trycket som vi har runt matcherna och supportarna som har bidragit till en fantastisk stämning nu, framförallt efter pandemin, får man ju säga att det har blivit ett ytterligare lyft kontra även om det var bra tidigare.
Finns det en risk att båda de här lagen, att spelarna mest inte vill förlora snarare än vill vinna, om du förstår min fråga?
Ja, men jag tror väl på något sätt att det är mer ångest i blåvitt. Jag tycker väl att man förtjänar kanske inte att ha så lite poäng som man har. Men nu är man ju i det läget och man har ju mött många av de här bottenkonkurrenterna i form av Kalmar och
HBK.
Och nu har väl Gais vaknat till liv och nu är det ÖIS liksom. Så att, det känns ju på något sätt som att den betyder mer för Blåvitt idag. Och ÖIS kan, även om det är inte samma tryck på ÖIS med tanke på att man inte har riktigt samma förväntningar.
Men vågar Blåvitt-spelarna spela ut ikväll, tror du? Eller finns den där rädslan för vad, ja, om det går snett också?
Jag tror nog att det kommer börja ganska enkelt och sen så kommer man nog försöka på något sätt ta kontroll och växa in i det. Jag tror man kan inte fortsätta enbart på det sättet som man har varit lite nu på slutet mot Bayern och Gais bland annat, där man egentligen inte har försökt bedriva någon typ av passningsspel utan man har varit extremt direkt. Så att jag tror att man måste hitta någon typ av mix i det och försöka på något sätt äga en match mot ett lag som man ska vara bättre än på förhand.
Vad tänker ni om Simons tanke?
Nej, jag håller helt med vad Simon säger. Alltså, jag menar, någonstans pressen ligger på Göteborg. Alltså, Örgryte ligger där Örgryte ligger, men det var ingen som förväntade sig någonting annat. Klara Örgryte sig kvar i år så har de gjort det fantastiskt. IFK Göteborg pratade man om en Europaplats förra året. Investerat pengar, ville bygga på det och bli ännu bättre. Och nu ligger man sist i Allsvenskan. Och, så att pressen för dem, det är en helt annat.
Öppen dörr, men första målet, Simon, vad kan det betyda i en sån här fight?
Nej, men om ÖI skulle göra första målet, då är det ju stress. Alltså, då är det ju riktig ångest. Och, det skulle ju vara... Man vet ju aldrig exakt såklart hur lagen reagerar och hur ÖIS reagerar på det. Men klart för Blåvitt sett som det har varit nu på slutet med de här målen man släpper in. Och man har inte lyckats vinna och så får man börja botta här nu som det ändå är, även om det är hemma och skulle få en i baken. Det tror jag hade varit förödande för deras match. Jag tror att kan man hålla den jämn tillställning så är min känsla ändå att de har lite mer kvalitet som gör att de troligtvis kommer kunna skapa tillräckligt mycket för att göra något mål. För de har ju knappt gjort mål. Och det är ju det som är det största problemet. De har gjort 4 mål på 8 matcher. Eller vad är det? Det är något sånt. Alltså att det är ju liksom... Släpper man in mål och man inte kan göra mål framåt, då är det ju sällan bra.
Det var lite irriterat på deras träning inför den här matchen. Hur ser ni på det? Det var väl Roxon Njuboa som behövde lämna. Och så sa Billborn något i stil med att man kan ryka ihop, men så länge man inte slår varandra i ansiktet är det okej.
Och det har även varit heta träningar på ÖIS, eller hos ÖIS ska vi säga. Så att det är heta känslor i båda lagen.
Det är vanligt.
Nej, men jag skulle nog snarare säga att det är väl klart att det kanske närmar sig till någon lättare typ av irritation. Sen så kan det ju hända även i lag som går bra, så att det är väl inget unikt så. Sen så att många, det blir ju alltid exponerat i de här större klubbarna när det händer grejer. Alltså, händer det i de lite mindre föreningarna som det gör också såklart, så blir det inte exponerat på samma sätt. Nu är det så mycket folk som är runt omkring lagen och sådär, så att och framförallt i en klubb som Blåvitt så blir det ju speciellt.
Vad förväntar du dig av Sana idag? Jag har stora förväntningar på honom.
Sana är nog sugen, det är han, det tror jag, verkligen. Han tycker jag väl har varit ÖIS överlag bästa spelare. Han är ju fortfarande jäkligt skicklig med bollen och bra på vårdaren och är skicklig i sista tredjedelen. Så att, känslan är ju att om ÖIS ska göra en bra match så blir han ju den absolut viktigaste delen.
Mm. Tack så jättemycket Simon för att du var med oss. 18.30 kör igång på TV4 Play. Den sändningen håller vi såklart ett öga på. Vi kan väl säga då att Gustafsson i kassen, Paulsson, Stiffe, Dyrestam, Parker, Andreasson, Hovander, Parker Price, Latunus, Sana, Kristoffersson, där är ÖIS 11, så Blåvitt och Bichesari, Jalla och Bage, Jeboa, Eriksson, Erling Mack på mittfältet, Kruse, Tobias Heinz, Klemmensen in då, Adam Bergmark Wiberg och Benjamin Brantlind. Så att vi har Fänger på bänken. Det har ju varit struligt för honom hittills i år. Ramon Pascal Lundqvist tillbaka dock i truppen.
Det är en spelare.
Viktig spelare.
Det är en spelare. Det är en fantastisk spelare. Tyvärr mycket skadedrabbad, men extremt viktigt att få tillbaka honom. Han besitter en kvalitet som inte många har i det IFK Göteborg-laget, så han behöver de få igång. Och Heinz måste de också få upp i den nivån, och Fänger också. Jag menar någonstans, de tre var ju så stor del av IFK Göteborgs framgång förra året.
Vi hann ju inte ta ner intervjun med Mika Takkola, AIKs rekryteringschef, riktigt innan. Och jag vet att du vill snacka mer om AIK. John, du har någonting på hjärtat runt strikerpositionen, va?
Nej, men det vi diskuterade innan, det var väl någonstans det här att han sa att han ville få in... De kommer ju vilja hitta en ersättare för Sadok, men jag tycker att där är inte där pengarna ska läggas egentligen med AIK. Där har du en Viktor Andersson, där har du egentligen en Tajari som kan utgå ifrån den positionen. Du har Sixten, du har till och med alltså Filling, men det den här tränaren söker, det är ju uppenbarligen... Han kanske inte klagar på att Filling har gjort för lite mål. För Filling gjorde ju ändå två mål i derbyt om man ska räkna offside-målet eller vad det var. Men jag tror att den här tränaren, han är en spansk tränare. Han vill få in en anfallare som kan lira boll. En anfallare som kan spela. Och det är där, han valde ju inte att spela Taha första matcherna för att han trodde att Taha skulle göra mer mål än Erik Flathaker eller Kevin Filling. Taha Jari har ju aldrig varit en målskytt. Det är inte en kille som de säger så okej, han kommer göra 15 mål i år för AIK. Utan det är ju för att han är bättre i spelet. Och en spansk tränare som spelar på det här sättet, han vill ha en kombinationsstark anfallare som du kan spela upp dem på. Han kan väggspela, han kan ha yttrar som kommer in i banan som kan ta sig in diagonalt och göra mål. Så att jag tror att varför han hela tiden byter, det är för att han inte har den anfallaren han vill ha. Han vill in en renodlad anfallare som är bra i kombinationsspelet som kan lira.
Jag tänkte Sadok-summan där, det är ju intressant vad... Mika Takkola säger att man har en ungefärlig ram för vad prislappen ska landa på. Vad förväntar du dig pengamässigt?
Jag skulle säga att när vi var på Grimsta då var
BPAIK,
så då var väl
32 scouter.
Ja, och det var ändå Leipzig, det var Leverkusen, om jag inte helt vill Dortmund också. Då, om de är där, då är också de största klubbarna i världen och tittar i alla fall och hör sig för och så. Om jag utgår från det, sätter vilka kvaliteter han har, mentala, tekniska, fysiska, sätter hur han värderar och spelar. Jag skulle säga att spannet jag landar på är runt 20 miljoner euro. Då ska vi ha med oss att jag antar att det finns en ganska fet vidareförsäljningsklausul som de kommer behöva resonera kring. Men jag tror absolut det här kommer vara en allsvensk rekordförsäljning. Jag tror att desto fler klubbar som ger sig in, desto gladare blir de, desto dyrare blir det. Men jag skulle 15-25 miljoner euro tror jag att det är, och de går ju runt och myser lite. Man märker ju på honom att han hatar inte att få frågorna. Han sitter där och känner, jo men vi pratar om klubbens framtid, både sportsligt och finansiellt. Och då tror jag att han sitter och tänker på, han pratar ju om en spelare per lagdel. Det gör inte om det är 100 miljoner in. Det gör inte om det är 50 miljoner in.
För mycket av det här kommer ju gå till klubbens ekonomi och att hantera situationen.
Alltså när han pratar på det sättet, då menar han att han ser framför sig att med den här försäljningen så kommer han kunna värva en spelare per lagdel minst. Och det är i mitt tycke då en startspelare. Och sen så kommer du kunna addera till klubbens ekonomi och till talangutveckling, kanske andra spelare på samma. Så det är min bedömning just nu.
Men det vi måste säga då också, det är ju någonstans här, Herish var ju den som hittade Sadok.
Chefscout
i AIK. Han hittade honom och den här slog rätt ut, vilket är fantastiskt. Om det blir det du pratar om, då är det ju helt fantastiskt för AIK. Men någonstans är det, om vi säger att Malmö hade en buffert som var jättestabil och har på något sätt ändå råkat köra den rakt ner i botten. AIK har inte den bufferten, utan det här är varenda krona måste räknas. Mm. Alltså varje krona måste ha betydelse. Det måste scoutas in i det minsta. Man måste ta rätt beslut i varje grej man gör. För någonstans, återigen, om jag vill gå tillbaka till supportarna. AIKs supportrar, de är där varje match. De är där, de är där, de är där, de är där. Och de förtjänar också någonting. Och jag menar, någonstans när man får in de här pengarna, nu är det extremt viktigt att man hittar rätt spelare.
Men jag tycker de har det lite lättare sett till att de har satt sin tränare. Och även om det är 5 raka matcher utan vinst, det kan nog bli 6 eftersom att de möter Hammarby i derby till helgen. Jag tycker att där har de satt en sak. Och i mitt tycke, i AIK, tränaren överpresterar mot materialet. Sett till hur de spelar, sett till hur de bygger sitt spel, sett till hur de kommer till sista tredjedelen, passningsprocent och så vidare. Mycket i datan tyder på att AIK är ett bättre spelande fotbollslag idag. Jag tycker det tydliga här är att vissa av spelarna är sämre. Jag tänker, om man hade haft en Anton Saletros i det här laget, hur hade det sett ut? Om vi hade haft John kanske, jag måste säga det, för annars kan man gidra med mig 3 timmar till. Så, men,
hyllan och hyllas bör istället. Men, overkligt. Ja. Alltså, vi måste säga John. Alltså,
jo,
kom igen.
Hade tjassat med det,
ja, men, alltså, vill du se godis eller inte? Alltså, kom igen.
Ja. Nej, men, så där tycker jag att de har satt det. Och när du har det satt, då kan du ha deras spelartyper, som du är inne på. Jag tror att han vill ha en anfallare. Jag tror att han vill ha en ytter. Jag tror att han tittar på en försvarare och mittfältare.
För det kan bli så, om han var inne på att det finns intresse för Stanley Wilson också. Ja. Där har man ju bara då Lukas Bergqvist till vänster. Men det, ja, Eskiled kanske, men han är ju alltid skadad.
Det här var det jag pratade om med Nahir Besara. Allsvenskans bästa fotbollsspelare förra året. Allt handlar om att sätta rätt spelare i rätt kontext. Sadok Johanna var med och tränade förra året. När han mötte Majed, han blev så uppsnurrad på läktaren att det hette duga. Att han var nära att byta ut honom efter 20 minuter. Ja. Jag såg inte den Sadok Johanna jag ser i år förra året, inte ens, nej, på träning, för att han sattes inte i rätt sammanhang. Nu kanske han blir allsvenskans dyraste försäljning någonsin. Det handlar om att sätta rätt spelare i rätt sammanhang. Och sätter du en, återigen, jag kommer säga det igen, sätter du en Nahir Besara i AIK förra året, han är inte i närheten av allsvenskans bästa fotbollsspelare. Inte i närheten, och det handlar inte om att han inte är allsvenskans bästa fotbollsspelare.
Det är
du sätter
AIKs problem.
Du sätter alltså honom i fel kontext. Vitinha spelade inte i Wolves. Han är en av världens bästa mittfältare i PSG som kanske är världens bästa lag just nu. Kontext.
Sätt rätt spelare i rätt sammanhang. Honom, så.
Men sätt honom i rätt spelare i rätt sammanhang. Det är det det handlar om.
Nej, och det är där jag menar att jag tror att du har helt rätt poäng när du säger att de kan inte göra en MFF. Det har de ju inte råd med. Men om vi tittar på vad MFF var, så kanske man kan argumentera för att Rydström fick spelarna att prestera bättre än de var. Och sen så kom det tränare nu, och så har det skett förändringar, och så är de sämre än de kanske är. Alltså, jag har bara satt tränaren.
Exakt, och José Rivero, han har ju, alltså, det är mycket, alltså, Hedish har hittat en spelare som säger, den här killen är klass. Sätt honom i rätt sammanhang och vi kommer få en dunderspelare.
Ja, men alltså,
och sen gjorde ju José Rivero, ska ha jättemycket beröm för det han har fått ut av Sadok Johanna.
Men det krävdes ju inget geni för att inte spela honom som vänsterback en mot en.
Nej, men såklart inte. Men fortfarande spelar du i ett sammanhang där, bara kolla till exempel Nahir Besara senaste matchen när han kom med Kalle Karlsson. Jag vill säga att han satte honom lite i fel sammanhang. Och så snabbt går det till att man tar ut en spelare och börjar byta ut honom i 75. Det här var allsvenskans bästa spelare förra året. Han gjorde hattrick igår på första halvlek, upp till 3%. Sätt rätt spelare i rätt sammanhang och de kommer prestera. Det är inte för inte de här spelarna har spelat på vissa nivåer eller gjort de siffrorna de har gjort. Sätt dem i rätt sammanhang, annars kan du få vilken spelare som helst att se högst medioker ut.
Du säger att man ska inte slösa bort de här pengarna, men José Rivero, han är kanske värd en god flaska vin eller något sånt som bonus.
En trevlig Rioja eller en Estrella Galicia, du vet, där uppe. Han är ju från Vigo.
Men utveckla lite det här, han sa ju det till dig och du fick inte prata om det, men hur hade du känt för att spela i det här AIK?
Jag tycker att det här är ett AIK som jag hade uppskattat. Jag tror jag hade fått ut mycket mer av mig själv, av den spelaren jag är. Utan jag hade blivit satt i ett sammanhang där jag kunde få ut mina kvaliteter och där jag kunde visa den spelaren som jag var. Det känner jag absolut, men min tid är förbi. Jag vill bara, alltså, jag har kompisar som är kvar där, jag unnar dem all lycka. Jag vill att det ska gå superbra. Men det är väl självklart att jag kände att jag sattes i ett sammanhang där jag blev så här. Ja, men bollen slogs upp mot 6 Hammarbyare. John löste. Stångas mot 4. Och sen ska liksom så här. Det är väl lite som Erik Botheim och Malmö igår när de försökte bedriva någon form av anfallsspel. Alltså du är så här, ja men hur kul är det? Ja men lös det. Här skicka upp den i midjehöjd. Du har 3 mittbackar som alla ska bara förstöra och så ska du försöka lösa någonting.
Men vi har extremt långt från mål också.
Ja, du är extremt långt från mål. Du liksom så här, och sen så kollar du ibland på vissa klubbar. Då kan du ju se typ så här, ja, men Häcken några år sedan, typ Jeremejeff. Ja, men han hade 4-5 glasklara målchanser varje match. Ja. Så tänkte man så här, han hade ganska kul. Han måste göra det roligt. Han kan ju typ, missar man en i AIK minut 11, då ja, tänker man nu är det ju kört. Jag kommer ju inte få en målchans till på hela matchen. Då är det inte så kul som han
får. Och det var, alltså, så här, ni hade bättre resultat förra året vid den här tiden. Ni
mycket spelade, bättre,
ja. Igår var AIK dåliga. Jag tycker de har haft ett par riktigt dåliga insatser. Så är det. Och Axén har många gånger sagt, liksom, är Sadokiano bra? Är AIK bra? Jag tycker att det finns absolut mycket i det. Men om man tittar på mycket av de underliggande siffrorna så finns det mycket som går i rätt riktning. Och där tycker jag att med truppen de har, sättet de spelar på, så finns det saker att tro på. När jag såg Michael Thomasens AIK förra året, då kände jag att de gör resultat, men det här håller aldrig i längden.
Men mitt problem med AIK då, om jag får säga typ, så här, till exempel för mig, AIK är en förening som, om Sundsvall, Kalmar, Värnamo kommer på besök, då ska inte AIK ändra deras spelsätt eller spelidé för att Sundsvall kommer att hälsa på, utan det är Sundsvall som ska behöva anpassa sig för AIK när de kommer till Strawberry. AIK, tyvärr, de åren jag var där, då var det okej, Sundsvall spelar på det här sättet så vi måste ändra. Det är väldigt sällan du ser en toppklubb ute i Europa som ska vara de här Big Six eller Big Five eller vad de vill kalla det, och så kommer Southampton på besök och så säger de så här, men uff, vi måste gå över till en femback idag för Southampton, då spelar så här. Det blir för mig... Ja. Det är inte värdigt en sån stor förening. Och någonstans, det José Ruveiro har gjort nu, det är så här, vi AIK, vi ska spela på det här sättet. Och sen så efter det så måste han få truppen för att kunna bygga och göra AIK till det AIK ska vara.
Vi får avsluta där. Vi hade kunnat snacka mycket längre om det här. Väldigt intressant.
Som John Sainon nu.
Ja, exakt. Bollklubben är över för idag, men tillbaka imorgon igen 17.00. Och resterande delar av klubben, matchklubben och morgonklubben, den hittar ni där poddar finns, i klubbenflödet såklart. Nu har sändningarna på TV4 Play dragit igång också. Matcherna ikväll är ruggigt heta. Djurgården och Sirius, Örgryte IFK Göteborg. In och kika på de matcherna. Det blir dubbelskärm på mig i alla fall.
Ja, men nu ska vi ut och, vi ska möta även först, eller?
Jag ska dit.
Jaha, ni hinner inte.
John håller på att snacka så mycket.
Ja, vi ses imorgon igen.
Ciao!